Alléluia, Jésus, 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 Alléluia, Jésus, 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 Jesus, 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 Alleluia, 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 Alleluia. Jesus, 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 Alleluia. Varsågod och sitt ner. Tack för inbjudan och välkomsthälsningen här. Vi bor som sagt just nu i Nyköping och har flyttat runt på en del olika ställen. Här har jag dock aldrig varit. Det är en ny erfarenhet. Jag sprang på Kjell i Värsås, så jag tror att det var så den här historien började egentligen.
Det är Värnes fel.
Det är Värnes fel alltihopa. Det är det vi alltid har sagt. Jätteroligt att vara här. Jag önskar att Herren ska välsigna oss. Men jag har fått till mig något idag som kan bli en smula omskakande. Min rubrik idag är evangeliet under attack. Och jag vill gå till första Korinthierbrevet 15 och läsa om vad det egentligen är som vi tror på. Sen ska vi läsa några andra bibelställen också, tror jag, allt eftersom Herren leder detta. Men jag känner att jag har en börda på mina axlar som jag vill dela med mig av till er. Och min bön är, även om detta blir ett allvarligt budskap, är min bön att det ska få oss att ta tag ännu mer i det som är det centrala i vår frälsning. Så att ingen tar det ifrån oss. Och är du här som inte är frälst, så vill jag börja med att förklara för dig hur du ska bli frälst. För det är det som jag ska försöka förklara i början här. Som är det som det kristna livet börjar med, bygger på. Och det håller ända in i evigheten. Det är ingenting annat. Första Korinthierbrevet 15 från vers 1. Vi läser i Jesu namn. Och det skriver aposteln till församlingen i Korinth. Bröder, jag vill påminna er om evangeliet som jag predikade för er. Som ni tog emot och stod fasta i och genom vilket ni blir frälsta. Jag vill påminna er om orden som jag förkunnade, om ni nu håller fast vid dem. Annars var det förgäves att ni kom till tro. Jag meddelade er det allra viktigaste jag själv hade tagit emot, att Kristus dog för våra synder enligt skrifterna, att han blev begravd, att han uppstod på tredje dagen enligt skrifterna och att han visade sig för Kefas och sedan för de 12. Sedan visade han sig för mer än 500 bröder på en gång, av vilka de flesta ännu lever men några insomnade. Sedan visade han sig för Jakob och därefter för alla apostlarna. Allra sist visar han sig också för mig som är så som ett ofullgånget foster. För jag är den ringaste av apostlarna. Jag är inte värd att kallas apostel eftersom jag har förföljt Guds församling. Men genom Guds nåd är jag vad jag är. Och hans nåd mot mig har inte varit förgäves. Utan jag har arbetat mer än de alla, fast inte jag, utan Guds nåd som varit med mig. Men vare sig det gäller mig eller de andra så förkunnar ni detta. Och det är detta ni har kommit till tro på. Några år alltså efter att Paulus har rest och hamnat i Korint, så skriver han till dem för att rätta till en del missförhållanden som fanns i församlingen. Förklara sånt man har missförstått. Och sen kommer han då till det allra viktigaste av alltihopa. Det han kom dit med. Vad hade han? Han hade ingenting egentligen med sig som skulle appellera till deras kultur, deras bakgrund eller deras läggning på något sätt. Han hade evangeliet om Jesus med sig. Och det är så fascinerande att se att det bildas en församling på denna plats. Trots att evangeliet är en stötesten för alla människor i alla tider, i alla kulturer och sammanhang. Men så sker, och det enda förklaringen är att det är Gud som gör det möjligt för människor att komma till tro på evangeliet. Och när ni förklarar evangeliet här ikväll för dig som inte är troende, så om det är så att du upplever det märkligt, så är inte det konstigt. Det är så det ska vara. Men genom Guds ande kan du få nåd att sätta tro till det. För det är det som sen ska bära dig. Evangeliet om Jesus är inte bara en inkörsport och sen går du vidare till andra saker som är större och viktigare. Evangeliet är inkörsporten och sen handlar allt om evangeliet. Allting handlar om det. Och det är det som kommer att bära dig genom ditt liv. Detta som vi har läst om. Och detta var den första kristna församlingens trosbekännelse. Du och jag tror ju alla på den apostoliska trosbekännelsen, den vi hittar i psalmböckerna. Det som står där är naturligtvis sant och rätt och riktigt. Jag skriver under på det. Men det här var det första man bekände sig till. Det första man trodde på. Nämligen från vers 3. Kristus dog för våra synder. Enligt skrifterna. Han blev begravd. Han uppstod på tredje dagen. Och han visade sig. Detta var deras trosbekännelse. Och det var det här de satte tro till. Det första var. Det finns någon som heter Jesus Kristus. Kristus började han med sin bekännelse. Och det är det viktigaste. Den kristna tron handlar om en person, nämligen Jesus Kristus. Det handlar inte om kyrkor, biskopar, pastorer, förlåt mig, inte ens om tältmöten. Även om det är underbart, det handlar om Jesus Kristus. Och denne Jesus kom till jorden av en enda anledningen. Att han skulle ge sitt liv på ett kors. Och det är många som tror. Nästan alla är övertygade om att Jesus en gång i historien dog där. Att det funnits en historisk person som hette Jesus. Fråga kristna eller icke-troende historiker. Där är man överens. Men skiljelinjen går i. Varför dog Jesus? Var han en misslyckad reformator av den judiska religionen? Var han en skattesmitare, en upprorsman? Varför korsfäste man honom? Och så finns det alla möjliga idéer kring det där. Bibelns budskap och den första kristna, det var det här. Jesus kom till jorden. Han avstod från allt och antog en tjänare i sista allt. Sen gjorde han sig lydig. Han var lydig ända till döden på korset. Och där bar han din och min synd. Det straff som du och jag skulle förtjäna på grund av vårt uppror mot vår skapare. Det bar Jesus själv. Han som var oskyldig fick bära straffet på sina axlar. Förskjuten av människor och Gud, hängande mellan himmel och jord, så blev han ett ställföreträdande offer, säger Bibeln. Alltså den som lider istället för någon annan. Och därigenom att han har burit våra synder och dött, så är vi fria. Vi har möjlighet att uppleva frihet. Han dog, står det, för våra synder. Det är väldigt viktigt. Det var inte bara en kärleksförklaring, utan det var ett förskjutande av sonen som gjorde det möjligt för dig och mig att bli Guds barn. Han gjorde det av kärlek. Han dog för våra synder enligt skrifterna. Han blev också begravd, det är alla överens om. Och alla också överens om att graven var tom. Men varför? Jo, därför att han uppstod, står det på tredje dagen enligt skrifterna. Kan du tänka dig när Paulus kommer med det här budskapet till Korint? Där trodde man att kroppen var ond och den ville man bli av med. Och man trodde inte att Gud och människa kunde förenas i den mänskliga kroppen. Det var någonting som måste hållas isär. Båda de ingredienserna hittade här. Jesus Kristus, Gudsonen, blev människa. Detta var omöjligt för en grek att tro på. Och sen dog han för våra synder. Det betydde ingenting för de här människorna. De tänkte inte på det sättet. Och sen uppstod han kroppsligen. Det är omöjligt att tänka sig det under antikens tid på den här tiden. Man trodde inte på det sättet. Ändå var det här de kom till tro på. Och han visade sig sen. Sen känner vi till historien. Han får upp till himlen. Bibeln säger att han ska komma tillbaka för att döma levande döda. Vad har det här med oss att göra? Jo, på Golgata för 2000 år sedan så öppnade Gud en dörr för dig att bli frälst. Det var genom att Jesus dog för dina synder. Inte för alla andras, utan för din synd. Det som du hade gjort som hade sårat andra människor och framför allt att du hade vänt ryggen mot din skapare. Den som hade gett dig livet som en gåva och gjort medvetet uppror mot honom. Den guden sände sin son och han dog där och då öppnades vägen för dig att bli ett Guds barn. För Bibeln säger, åt var och en som tog emot honom Jesus gav Gud rätten att bli Guds barn. Och det är det du sen ska hålla fast vid när du har kommit till tro på det. Vad är det att tro på det här egentligen? När vi pratar om tro i kyrkan, då så är en del som föreställer sig att tro är att jag tror att Gud finns. Eller jag tror att det ska bli vackert väder idag. Och sånt kan man ju tala om tro. Men tro i det här sammanhanget, det är att du och jag till 100% klamrar oss fast vid detta evangelium som vår enda räddningsplanka. Det finns inget vi kan göra. Du kan tänka dig att du kanske trillar i vattnet någonstans. Det är iskallt i vattnet, du kan inte ta dig upp. Men så är det någon som kastar ut en sån här livboj åt dig. Och du får ta tag i den där och du håller i den och du släpper inte vad som händer. För du vet att om du släpper, då sjunker du och drunknar. Det är tro i Nya Testamentet. Det är att förkasta allt annat. Evangeliet är väldigt exkluderande. Man pratar om att vi ska vara inkluderande i samhället när det gäller olika grupper av människor. Detta kan vara viktigt i en del sammanhang. Men evangeliet är exkluderande. Den utesluter alla andra möjligheter till frälsning. Den tar ifrån oss all vår egen stolthet. Den ställer oss nakna inför Gud och säger, vi kan inget göra för att bli frälsta. Vi förtjänar inte att bli frälsta. Men det finns en kärlek som har gett sitt liv för oss. Och det enda vi behöver göra är att kapitulera inför detta och säga, Jesus, jag tar emot dig. Jag har inget annat hopp. Du är min enda räddning. Dig vill jag tro på. Och sen vill jag följa dig. Jag vill fortsätta. Jag vill döpa mig som Anna berättade om här. Jag vill ta detta och identifiera mig med din korsdöd och din uppståndelse. Och sen vill jag följa dig ända tills mitt liv tar slut. Eller du kommer tillbaka, för det ska Jesus göra. Detta är evangeliet. Och det var det han ville påminna dem om. Vet ni, vi som är uppvuxna i frikyrkan, jag har den förmånen, jag är glad för det. Jag har aldrig varit ute, där ute och fastnat och ställt till det för mig. Men jag har varit tvungen att ta eget frälsningsbeslut naturligtvis. Men det är så lätt för oss som har varit med i alla år. Och även om du blev frälst för 50 år sedan och hade en hejdundrande frälsningsupplevelse. Det är så lätt att glömma vad det egentligen är baserat på. För det är så mycket annat vi börjar syssla med. Det är verksamheter, det är olika saker. Vi öppnar second hand butiker, vi gör olika saker. Och allt det där kan vara bra. Men om inte det här finns med, då är allt det andra meningslöst. Detta måste vara grunden för vår tro, vår förkunnelse, våra församlingar, våra familjer. Allting. Jesus har dött för vår synd på Golgata. Han har uppstått. Han lever idag och han vill förändra människor just genom det här. Ingenting annat. Amen. Så är det. Och därför vill han påminna dem. Och därför vill jag påminna dig och mig om det här. Därför att vårt evangelium som vi har kommit i tro på. Och som jag önskar att du ska hålla fast vid. Detta är under attack hela tiden. För detta är det som frälser oss. Evangelium är Guds kraft till frälsning för var och en som tror. Det ligger inte i våra gärningar. Det ligger inte i vår relation till våra pastorer. Det ligger inte i ett formellt medlemskap i en församling. Det ligger inte någon annanstans än i vår relation till det här. Att vi tror på det, vi förlitar på det och vi håller fast vid det. Och nu säger Bibeln att vi har en motståndare, djävulen, som går runt och vill sluka människor och lura människor. Vad tror ni han kommer att attackera först? Jo, evangeliet. Och då känner jag att jag har fått på mitt hjärta att vi ska gå till andra Korinthierbrevet 11. Därför att där kommer vi in i nästa brev som Paulus skriver till samma församling som han ville påminna om evangeliet. Och då har det kommit in influenser utifrån. För det var väldigt vanligt på den tiden. Kringvandrande predikanter och profeter som gick från stad till stad och erbjöd sina tjänster. Och detta drabbade även församlingen i Korinth här. Det kom människor till dem och ville erbjuda dem någonting annat än det de hade kommit till tro på. Och det är ingenting som upphörde i och med att Bibeln skrevs. Detta sker ständigt och jämt. Och nu vill jag läsa från andra Korinthierbrevet 11 från vers 1. Och då är det en helt annan ton hos aposteln när han vänder sig och varnar församlingen och varnar oss. Och då säger han, om ni ändå kunde stå ut med lite dårskap från min sida. Ja visst står ni ut med mig eftersom jag brinner av iver för er med den eld som kommer från Gud. Jag har ju trolovat er med en enda man för att föra fram en ren jungfru inför Kristus. Men jag är rädd för att liksom ormen med sin lyst bedrog Eva skulle också era sinnen fördärvas och vändas bort från den uppriktiga och rena troheten mot Kristus. Ty om någon kommer till er och predikar en annan Jesus än den vi predikat, eller om ni tar emot en främmande ande eller ett främmande evangelium som ni tidigare inte tagit emot, då fördrar ni det bara allt för väl. Jag menar att jag inte på något sätt är underlägsen dessa väldiga apostlar. Även om jag inte är de vältalare saknar jag inte kunskap. Den har vi alltid och på alla sätt lagt fram för er. Eller var det en synd jag begick när jag ödmjukade mig för att ni skulle upphöjas och predikade Guds evangelium för er utan ersättning? Andra församlingar plundrar jag genom att ta emot lön för att kunna tjäna er. Och när jag var hos er och saknade något låg jag ingen till last. Till bröderna som kom från Makedonien försåg mig med vad jag behövde. På allt sätt aktade jag mig för att vara en börda för er och det vill jag fortsätta med. Lika säkert som Kristi sanning finns i mig ska man i Akajas bygder inte kunna ta ifrån mig den berömmelsen. Varför? Därför att jag inte älskar er. Gud vet att jag gör det. Och jag vill också i fortsättning handla som jag gör för att inte de som söker efter tillfälle att vara som vi i fråga om berömmelse ska lyckas med det. Sådana som de är, falska apostlar, ohedliga arbetare som uppträder som Kristi apostlar. Och det är inget att förvånas över. Satan själv gör sig lik en ljusets ängel. Därför är det inte underligt om också hans tjänare uppträder som tjänare åt rättfärdigheten. Men de kommer att få det slut som de förtjänar. Vilken annorlunda text jämfört med den andra. I den andra så är han upptagen med evangeliet. Nu vill han varna församlingen för dem som vill ta evangeliet ifrån dem. När du och jag kommer till tro på Jesus. Då förlovar vi oss. Och ni vet när man förlovar sig, det är så nu för tiden. Men det var ännu mer så på den här tiden. Förlovningen var bindande. Om man hade förlovat sig med någon, då var det oerhört, vad ska man säga, försmädligt om man var tvungen att bryta den. Det gjorde man inte så långt det var möjligt. Och Paulus använder den bilden. Jag har trolovat er med en enda man, Jesus Kristus. Det säger han till församlingen. Alltså, du och jag lever med ett löfte från Jesus Kristus att han en dag ska komma och hämta oss. Vi är hans brud, säger Bibeln. Jesus ska hämta en brud och vi väntar på en bröllopsfest. Och efter festen så ska vi alltid vara tillsammans med honom. Detta är vad Bibeln säger. Men då varnar han för att under den tid att vi väntar på att Jesus kommer, eller vi får flytta hem till himlen av naturliga skäl, så kommer ormen med sin list för att lura oss, liksom i Edens lustgård, och säga: men så har väl Gud inte sagt? Eller: det här är väl inte så farligt? Eller: kanske inte ändrar någonting egentligen, men få oss att flytta fokus från evangeliet till andra saker. Det är inte länge Golgata som är det centrala, utan det kanske är något annat som tar vår uppmärksamhet. Och detta är livsfarligt, för då säger han: då blir era sinnen fördärvade. Och de vänds bort från den uppriktiga och rena troheten mot Kristus. Här talar han om uppriktighet. När du och jag blir frestade till detta, då är det alltid någon som vill försvåra, komplicera och förvirra oss. Och göra att vi inte längre är ärliga. Ordet i grekiska för uppriktighet här, det betyder enkelhet, ärlighet och uppriktighet. När du möter någon som försöker komplicera, vrida till eller göra det evangelium du har blivit frälst på mer komplicerat, svårare att förstå, eller fyllt med någon slags oärlighet där du känner att det finns en förljugenhet i det här, det är inte riktigt sant, då ska du akta dig. Därför att då är det ormen som är framme och försöker lura dig. Och det finns några saker här som man ska hålla utkik efter. Hur ska vi veta om det vi hör är sant eller rätt och riktigt? Bibeln säger att vi ska pröva allt. Vi ska pröva alla predikanter. När ni har lyssnat färdigt på mig, då är det en uppgift att säga till er själva och inför Gud, fundera på: är det här rätt det han sa? Stämmer det med hela det samlade vittnesbördet i den här boken? Var det den här evangeliet jag kom till tro på? Eller är det någonting annat som han har serverat? Känner ni att det är så, då ska ni förkasta varenda ord jag har sagt. Ni ska inte lyssna överhuvudtaget. Nu ska ni gå till Jesus Kristus. Och så ska ni lyssna på vad han har att säga egentligen. Därför det som händer här, när Satan kommer och frestar, då predikas det en annan Jesus, står det här, än den som Paulus predikade. Då är det inte längre fokus på den som avstod från allt och antog en kärna i gestalt och blev korsfäst och dog och uppstod. Utan då är det en annan Jesusgestalt. Det är en Jesusgestalt som du och jag inte känner igen. Det kan vara en Jesusgestalt som är maktlös. Eller en Jesusgestalt som bryr sig mer om att vi ska hjälpa de fattiga i världen än att vi ska omvända oss och tro. Det är rätt att hjälpa de fattiga, men detta är inte evangeliets kärna. Det är en frukt av evangeliet. Men vi måste ha med oss detta att Jesus har dött och uppstått för våra synder. Att han sitter på Faderns högra sida, att han har all makt och att Jesus är den som kan ge bönesvar. Eller hur? Ja. Jag mötte en ung man en gång som sa så här på ett bönemöte i en pingstkyrka: Jesus kan inte ge bönesvar. Jag kände direkt, här är någonting fel. Det är en annan Jesus. Det Jesus säger själv: vad ni än ber om, Fadern i mitt namn, ska jag göra. Då behöver vi hela tiden gå tillbaka till vad skriften säger. Vilken Jesus är det som förkunnas? Eller, säger han, om ni tar emot en främmande ande. Här blir det också väldigt allvarligt. När Petrus predikar på pingstdagen så säger han: omvänd er, låt er döpas, då ska ni få den helige ande som gåva. Här använder Paulus samma uttryck när han talar om att ta emot en främmande ande. Mina vänner, om du och jag börjar lyssna på ett främmande evangelium och en annan Jesus än den vi har kommit till tro på, öppnar oss för det, får förbön från predikanter och handpåläggning från människor som inte förkunnar det sanna evangeliet, då är risken för oss att vi blir döpta i fel ande, mina vänner. Det är precis det som Paulus säger här. Och jag säger inte det för att jag vill skrämma er. Men jag vill att ni och jag ska vara medvetna om. Man kan möta människor, de kan tala i tungor. De kan prata mycket om Jesus. De kan kanske till och med göra under och tecken. De kan vara ledare för stora andliga verk. Och ändå känner man, här är någonting fel. Det är inte samma ande som bor i mig. Den Jesus som jag kom till tro på, Jag känner att det finns en väsensskillnad. Upplever du det? Gå åt andra hållet. Öppna dig inte för inflytande från det hållet. Var med om det en gång jag och Eva för många år sedan i Timrå på en möteskampanj, ekumenisk möteskampanj, så kom det dit en ganska namnkunnig förkunnare som figurerar i alla möjliga sammanhang. Mycket uppskattad. Men när jag satt och lyssnade, för jag hade aldrig hört den här personen förut, så kände jag, här är någonting som är fel. Och jag gick till min hustru för att spela piano i mötena där och sa det, vad du än gör, låt inte den här personen lägga händerna på dig, därför att han har en främmande ande med sig. Någonting är fel. Och då säger min hustru direkt så här, skönt att du säger det, jag kände också att någonting var fel. Men jag satt och funderade hela helgen, vad är det som är tokigt? Och jag tror jag fick en del förklaring på söndagen sen på högmässan. För det var ett stort ekumeniskt möte i den svenska kyrkan på orten där vi bodde. Och när vederbörande kliver upp och börjar predika, vad var huvudbudskapet? Jo, slutklämmen var det här, att han hade fått en uppenbarelse som gick ut på att han skulle ringa till en kristen artist och berätta att när du framträder i Melodifestivalen om si så många dagar, då ska du ha ett kors hängande om halsen. Detta var alltså hans huvudbudskap i hans predikan. Kyrkan var full. Han talade ingenting om omvändelse, ingenting om tro på Jesus, ingenting om att man ska ge sitt liv till honom. Att det kostar att följa Jesus. Det fanns ingenting om korset Golgata, utan det var bara om ett smycke som skulle hänga om en kristen artists hals. Detta var huvudbudskapet. Detta är ett främmande evangelium och det var orsaken. För detta hänger ihop. En främmande Jesus, en främmande ande, ett främmande evangelium. Vi kan också möta detta, att detta är mycket vältaliga människor. Det är inte jag, jag är ingen vältalare. Men det finns många andra som är det. De har ett väldigt välsmort munläder. De vet precis hur de ska prata om kull andra. Upplever du det, att det är någonting fel, vänd dig och gå därifrån. Han säger också så här, Paulus, att han predikade Guds evangelium för församlingen i Korint utan ersättning. För det var så på den tiden att många av de här kringvandrade profeterna och predikanterna, de ville ha betalt. Skicka mig $1,000 så ska du bli helad. Eller någonting sånt. Vänd dig bort ifrån det. Så fort det kommer in att det ska betalas för andliga tjänster eller någonting sådant, vänd dig från det. Detta är ett bevis för att det är en främmande ande som är i görningen. Jag vill också gå till första Johannesbrevet kapitel 4 och läsa några verser innan vi landar igen i första Korinthierbrevet 15. För jag vill sluta där sen igen. Och då skriver Johannes: mina älskade, tro inte alla andar, utan pröva andarna om de kommer från Gud. Du, många falska profeter har gått ut i världen. Så känner ni igen Guds ande. Varje ande som bekänner att Jesus är Kristus som kommit i köttet, han är från Gud. Och varje ande som inte bekänner Jesus, han är inte från Gud. Det är antikrist ande som ni redan hört skulle komma och som redan nu är i världen. Ni kära barn är från Gud och har besegrat dem. Till han som är i er är större än den som är i världen. De är av världen och därför talar de vad som är av världen och världen lyssnar till dem. Men vi tillhör Gud. Den som känner Gud lyssnar till oss. Den som inte är av Gud lyssnar inte till oss. Det är så vi känner igen sanningens ande och villfarelsens ande. Egentligen kokar allt det här tillbaka till att vi ska bekänna Jesus Kristus som kommit i köttet. Evangeliet. Han som blev människa för vår skull. För att bära våra synder. Och se här. Det står inte bara att de någon gång ibland bekänner detta. Det står i present. Den som ständigt talar om Jesus. Den som upphöjer hans namn Jesus. Den som vägrar att ta åt sig ära själv. Den som inte talar om sina drömmar, visioner och andra saker. Utan bara om Jesus och vad han har gjort. Den anden kommer från Gud. Men när Jesus och hans namn och vad han har gjort och vad det betyder, om det så bara börjar hamna lite vid sidan av, då är det fara och färde och vi ska tänka, vad är det som är fel? Nu måste vi upp på vägen igen. Vi ska bekänna att Jesus är Kristus. Och vi ska inte vara rädda, mina vänner, för att möta sånt här. För han som är i oss är större än han som är i världen. Den helige ande vill uppenbara för dig och mig när det är rätt och när det är fel. Och det finns en gåva, mina vänner, som vi aldrig talar om, men som vi behöver tala mycket mer om. Det är andebedömningens gåva. Det står i 1 Korinthierbrevet 12 om detta, att man ser genom ytan för att göra en bedömning av det som finns på insidan. Det kan se hur fint ut som helst, men på insidan så är det precis som Jesus säger i Matteus 7. Akta er för de falska profeterna. De kommer till er klädda som får. Men vad är det med sina inre rovlystna vargar? De skonar inte jorden. De slår sönder församlingar, människor och familjer. Men vad är vårt stora hopp och vår stora hjälp mot detta? Tillbaka till evangeliet. 1 Korinthierbrevet 15. Jag läser det till slut. Det allra viktigaste. Kristus dog för våra synder. Enligt skrifterna. Det var förutsagt. Det var ingen slump. Gud hade innan världens grund var lagd tänkt ut detta. Han dog för våra synder enligt skrifterna. Han blev begravd. Han uppstod på tredje dagen. Och han visade sig. Och Jesus ska komma tillbaka för att hämta dig och mig. Och när han talar här så säger han, det var det här ni kom till tro på. Det säger han i början och i slutet av den här texten. Och jag vill vända mig till er och säga, det är det här ni ska tro på. Och det är det här jag ska tro på. Det är det här som ska bära dig och mig. Det är inte en massa andra saker. Det som ska vara i centrum i våra liv och som aldrig får överskuggas av någonting annat. Hur andligt och fint det än ser ut. Detta är evangelium om Jesus Kristus, Guds son. Som har dött för dig, som har uppstått och som lever idag. Och genom tro på honom kan du få syndernas förlåtelse och ett evigt liv. När du tar det till dig, om det är första gången ikväll eller om du gör det återigen och du har trott länge, så låt aldrig någon ta ifrån dig detta evangelium. För det är det här som är Guds kraft till frälsning. Här ligger kraften att bryta syndens makt över ditt liv. Och det är på grund av det här som du glädjestrålan en dag ska få gå in i det himmelska. Alla dina gärningar, allt du kan göra, alla du kan vittna för, alla böner du har bett. Allt det där är fantastiskt och underbart naturligtvis, men det har ingenting med din frälsning att göra. Detta är frukter av din frälsning. Det är Gud som har gjort allt. Det är Jesus som har betalat priset. Och det är genom vad han gör i ditt liv som ditt liv kan förändras. Det har aldrig med dig att göra, utan det är baserat enbart på hans evangelium. Han dog för dig, han uppstod och han lever. Och han vill möta med dig ikväll. Amen. Vi får en sång av Eva. Och så ska vi göra en liten inbjudan till bönetältet sen efteråt. Varsågod.